Jag vill tacka dig för den här dagen. Och jag vill tacka dig för att vi får hoppas. Att vi liksom får leva ut i tro. Att vi får vara vissa om att du kommer. Och jag vill tacka dig för att ditt rike är som inget annat rike av den här världen. Och jag ber, kom helige ande och öppna våra hjärtan idag. Öppna våra öron, öppna våran inre blick. Så att vi liksom kan höra dig och ta emot dig vad du vill säga oss idag genom ditt ord. Upphöjt vare ditt namn. Amen. Idag så ska vi titta på en lite mindre vanlig adventtext. Men det är ändå en adventtext som finns med i kyrkoårets texter för söndagarna i advent. Och jag vill ta med er till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Och det här är ju en bok med ett väldigt rikt och märkligt bildspråk många gånger. Som fångar människors intressen och som också sätter liksom igång våran fantasi. Och en del, de fascineras av den här boken. Medan andra har lite svårt för att man vet inte riktigt hur man ska läsa den. Eller hur man ska tolka alla dessa bilder. Men väldigt, väldigt kort sammanfattat så kan vi ändå säga att syftet med uppenbarelseboken är att förmedla tröst i onda tider och att uppmuntra till en trotsig kamp för det goda. Och vi ska alltså läsa ifrån uppenbarelseboken 5:e kapitel och de första 6 verserna. Och där står det så här. Och vi kommer alltså in mitt in i ett sammanhang. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Jag vet inte hur det är med er, men jag brukar se en hel del på film. Och återkommande i filmer är ju den här ständiga kampen mellan det onda och det goda. Och sen om man adderar liksom lite kärlek i det där, ja, men då har ni nästan varenda film. Lite kort sammanfattat. Och man skulle ju faktiskt kunna säga att uppenbarelseboken är skriven under ett krigs- och kärleksdrama. Därför att den romerska kejsaren har förklarat krig emot den unga kyrkan som vägrar att tillbe kejsaren som sin herre och Gud. Och många kristna, de är svårt förföljda under den här tiden. De torteras och de dödas för sin tro. Och förmodligen så tror man att uppenbarelseboken liksom växer fram samtidigt som kejsaren Domitianus, jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men och när han förföljer de kristna på 80-90-talet efter Kristus. Och det här är den andra stora förföljelsen emot den kristna kyrkan. Den första förföljelsen, den var ju under kejsaren Nero, ungefär 50 efter Kristus. Och han är kanske lite mer känd som kejsare. För det var under hans förföljelse som flera av de första lärjungarna till Jesus fick ge sina liv. Men kejsaren Domitianus, han var inte heller att leka med. Under hans tid så anklagades de kristna att ligga bakom i stort sett allt. Pesten, svälten, ja till och med jordbävningarna var de kristnas fel. Och de kristna tvingades mer eller mindre att gå under jorden. Men där så fortsätter de att samlas för att uttrycka sin kärlek till sin herre och sin mästare. Och uppenbarelseboken, om man läser hela boken här i slutet av Bibeln, så berättar den här boken att det här kärleksdramat mellan de troende och Jesus, det får ett lyckligt slut så småningom. För i slutet av boken så berättas det om en fantastisk scen av ett bröllop. På något sätt kärlekens fullkomning i evigheten. Emellan de troende och Gud. Mellan kyrkan och Kristus. Men det är ju inte alla. Och det var ju inte alla som liksom hade läst det där. Slutet på boken. Och den här tolkningsnyckeln för bokens rika bildspråk var inte heller helt enkelt att få tag på. Så det fanns också de som kände att nej, vi orkar inte. Vi gör slut med alltihopa. Vi gör slut med Gud. Vi gör slut med Kristus. Därför att det är ett alldeles för högt pris att betala. Och vad gäller just krig så plågas man ju ibland av ovissheten av hur allting kommer att gå. Hur ska det sluta? Kommer ondskan och hatet ändå att segra? Vinner kejsaren i Rom? Står vi på den förlorade sidan? Det är lätt att tänka så när man är hårt utsatt och världen står i brand. Men så beskrivs det här i uppenbarelseboken i den här texten hur Johannes får se hur en liksom förseglad bokrulle bärs fram. Och det är 7 sigill som liksom låser den här boken och ingen får öppna den. Och det sägs om den här bokrullen, om man läser tidigare i uppenbarelseboken, att den handlar om framtiden. Världens framtid finns i den här rullen. Och Johannes, som är en av ledarna för den första kristna kyrkan och som befinner sig i fångenskap och han är landsförvisad på en ö som heter Patmos i Medelhavet. Han upplever här, som vi läste om, ett starkt gudsmöte och han liksom får en uppenbarelse. Och när Johannes ser den här bokrullen som alltså ska innehålla ett budskap om vad som ska komma att ske och ingen tycks vara värdig att öppna den eller ingen har nyckeln liksom att kunna öppna den, så hörde vi och vi läser att Johannes, han blir förtvivlad och det står att han gråter förtvivlat över att ingen kan liksom öppna den här boken. Att ingen har nyckeln till framtiden. Att ingen har framtiden i sin hand. Och låt oss stanna där ett ögonblick i den här berättelsen. För man skulle ju faktiskt kunna säga att hela den här tillvaron som vi människor är en del av, liksom hela det här världsdramat, det handlar ju väldigt mycket om 2 stycken teman. Vi har alltså det här kärleksdramat och det andra, det är liksom den här kampen, striden mellan ont och gott. Det är det stora temat i hela mänskligheten rakt igenom. Och våra personliga liv kretsar väldigt mycket kring att finna den sanna kärleken i den här komplexa tillvaron. Att få veta att jag är älskad. Att få veta om att jag är älskad förutsättningslöst. Och att den här kärleken också är en gåva som jag får vara med och ge vidare till andra människor runt omkring mig. Och det här är också Bibelns tema, kanske det allra största, som handlar om hur en älskande Gud ska kommunicera kärlek in i människans hjärta och också få ett gensvar. Och jag skulle vilja påstå att det är det största temat i Bibeln som kan sammanfattas i en enda vers, en välkänd bibelvers. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det är liksom Guds största prioritet. Och det andra som är universellt, det är ju den här kampen emot ondskan i oss, men också runt omkring oss. Att inte det onda ska få ta över. Att inte det vi frestas av, det som förstör både mellan individer eller i det stora, ska liksom vinna. Vi vet att om ondskan får släppas loss totalt, då kommer inte den här världen att bestå. Då kommer inte våra relationer att hålla. Då kommer inte våra liv att hålla. Vi vet mycket väl att det finns en ond makt idag i tillvaron. Och även det här, kampen mellan det onda och det goda, är ett stort tema genom hela Bibeln. Just nu så känner vi tvivel efter en tid som var väldigt hoppfull. När Berlinmuren revs, när världen avmilitariserades och när vi började tro att mänskligheten hade nått en punkt i tillvaron där mänskligheten äntligen skulle få mod att välja det goda, att välja freden. Men så rustar världen igen. Och hatet tycks växa i vårt samhälle och i våran värld. Det märks på nätet. Det märks i politiken. Det märks i hårdnande attityder mellan etniska grupper, mellan män och kvinnor. Det märks på skolgårdar, i reklamen, i nyhetsartiklar, i umgängen mellan personer och nationer. Och återigen så drabbas kyrkan av svår förföljelse. Kristna fängslas, torteras och många dödas. Och vi känner också medlidande med de människor som har helt andra livsideologier och tro, som också utsätts för våld och förföljelse i världen. Det ska också sägas i det här sammanhanget. Oron för framtiden på något sätt griper tag i oss. Och Jesus, han säger att när laglösheten breder ut sig ska kärleken hos de flesta kallna. Och det här säger han i ett sammanhang som handlar om den yttersta tiden. Och detta sammantaget gör ju att i den här tiden som vi firar gudstjänst idag så finns det en slags underliggande oro hos många utav oss. Och jag tänker att det inte bara är en allmän oro, utan jag tänker och tror att det också är en sorg och förtvivlan över att det ska vara på det här sättet i våran värld som det är just nu. Och där är vi. Här befinner vi oss. Både i den här bibeltexten som jag nyss läste, men kanske också i det som är våra nu, i den här stunden här. Och genom liksom det här dunklet, genom den här oron, så bryter den här rösten fram i texten. Gråt inte, han har segrat. Gråt inte, han har segrat. För vem är han som bryter världens oro? Vem är han som liksom går in och skingrar rädslan för framtiden? Vem är han som liksom genom alla de här texterna som vi läser under advent är kungen som kommer med budskap om frid och fred och hopp, framtidstro? Vem är han? Jo, i den här texten så kallas han för lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och så är det lite lustigt, för det verkar som att när Johannes som får den här uppenbarelsen verkar titta runt, för han liksom spanar efter det här lejonet av Juda. Vad är det han får se då? Jo, och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Alltså här beskrivs den som har segrat, den som kan skingra världens oro med 2 bilder, eller med 2 symboler, 2 djur rättare sagt. Vi har lammet och så har vi lejonet. Och det handlar inte om att det är 2 helt olika individer, utan det är en och samma person som liksom beskrivs utifrån 2 sidor. Och det är ingen tvekan om att den här personen, det är han som red in på ryggen på en åsna, som vi läser om under advent. Det är Jesus Kristus. Han som liksom är hela den kristna trons centrum. Han som också gjorde anspråk på att vara Guds sändebud till den här världen. Och de här 2 sidorna, lejonet och lammet, det talar om hos honom. Det säger om Jesus, det är både vem han är och vad han har gjort. Om vi liksom börjar med, det funkar inte den där. Men det är bara en svart bild som ska komma fram. Om vi börjar med vem han är. Lammet talar om mildhet, en mjukhet, empati, kärlek, oskuldsfullhet och renhet. Lejonet talar om hans kraft, hans makt, auktoritet och myndighet. Här är det liksom inte bara det ena eller det andra, utan han är både och. För om man betonar bara det ena eller det andra så får man en vrångbild. Och det har vi gjort. En stor del av kristenheten har liksom hamnat i det ena diket, och så har Jesus blivit nästan som en liten hålögd vekling. En person som man på bästa sätt skulle kunna säga, ja, han är ju i alla fall snäll. Ungefär. Eller en orealistisk superhjälte där man betonar makt och kraft enbart. Och så har den sidan varit överbetonad i den meningen att vi har fått en gudsbild som både har skrämt och skadat och gjort människor rädda. Och så kommer i Bibeln bilden av honom som både och. Han är både lammet och lejonet. Som säger vem man är. Och så har vi också vad han har gjort. Lammet, det talar om hans offerdöd. Det talas om att han förs bort som ett oskyldigt lamm som är tyst inför dem som klipper honom. Och han gör det för att dö en försonande död för våra och världens synder. Och lejonet då, det talar om hans uppståndelse. Hur han triumferar över döden och ondskan. Och så stiger han fram i ljuset som en segrare. Och vi kan säga att Johannes, eller uppenbarelseboken, gör den här balansen väldigt stark. Den första kristna kyrkan, de hade ju sett den lidande Messias. Och några hade också fått sett honom uppenbara sig som en levande uppstånden frälsare. Men om vi läser i första kapitlet i Uppenbarelseboken så målas Jesus Kristus i makt och härlighet som ingen annan. Och jag tackar Gud när jag läser det och när jag tänker på hur en förtryckt kyrka som uppfattade att makten var emot dem plötsligt fick klart för sig att den verkliga makten står på vår sida. Fantastiskt tycker jag. Advent säger att han som kommer, som både är lamm och lejon, han både har och är nyckeln till framtiden. För kristen tro kan aldrig förstås utan Jesus som tolkningsnyckel. Den Jesus som alltså både är den lidande, blödande som ger sitt liv. Han segrar när han lider och samtidigt som han är det offrade, lidande lammet så är han också den segrande lejonkungen. Synd måste försonas. Ondskan måste besegras. Det är liksom förutsättningen som Bibeln ger för hela liksom, ska man säga, hela världsgåtan eller hela liksom tillvarons gåta. När det gäller det som vill förstöra våra liv. Synd måste försonas och ondskan måste besegras. Och ingen i modern tid har beskrivit det här så mästerligt som C.S. Lewis i Narnia-serien. C.S. Lewis, han kom till tro i vuxen ålder genom en annan 1900-tals författare, Tolkien, som bland annat har skrivit Sagan om ringen. Och som en parentes bara, det är intressant att se att liksom vart evangeliet ibland kan landa liksom i olika människors liv och hjärtan och påverka. Men i alla fall, C.S. Lewis, han skriver ju en fantastisk saga i Narnia-serien. Och så laddade han den liksom berättelsen symboliskt med hela den kristna berättelsen. Han låter några barn, döttrar av Eva och söner till Adam, träda in i en annan värld. Narnia, som naturligtvis liksom är en spegelbild av våran egen. Och där så har en ond drottning lett hela världen in i en 100-årig vinter. En vinter för övrigt utan jul. Och räddaren i den här berättelsen blir Aslan. Ett lejon som en gång har sjungit fram världen. Ett lejon som också liknar ett lamm. Och en av liksom höjdpunkterna i den här berättelsen, det är när det här lejonet Aslan låter sig läggas på offeraltaret som ett offerlamm för att dö istället för ett människobarn som lockats av ondskan till att bli en svikare och en förrädare. En annan av höjdpunkterna, det är när han har kommit tillbaka efter livet, leder striden mot ondskan i en dramatisk strid och så segrar han. Då är han lejon, inte lamm. Och det är hemligheten med Kristus. I mänskliga ögon så var hans förnedrande död på korset ett tecken på svaghet. Uppenbarelseboken visar att den i själva verket innebar en avgörande seger över ondskan. Till sist, genom de här gamla texterna som liksom bar urkyrkan genom sin svåraste kamp och mörkaste tider, genom C.S. Lewis och många andra nutida vittnen, genom den lidande och förföljda kyrkans vittnesbörd så kommer en hälsning till alla i vintermörkret. Till dig som känner oro för framtiden. Både för ditt eget liv kanske, din egen familj, eller för den här världen som vi lever i. Och hälsningen ljuder: gråt inte. Han har segrat. Han som är både lejon och lamm av Judas stam och Davids rot. Han har segrat och han har nyckeln till framtiden i sin hand. Ditt liv i hans hand. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att det här är ett budskap som också ljuder in till oss idag, när du vill förmedla tröst och hopp i en ganska mörk tid och en ganska mörk värld. Tack för att vi får ta emot den hälsningen idag, att gråt inte. Var inte orolig, fast det kan kännas som att ni